Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa: Herre, hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på någonting, betalar jag fyradubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig för förmånen att i vår ofta så stressade värld få sätta oss ner och lyssna till ditt ord. Herre, jag ber att du ska ge oss koncentrationens nådegåva, Herre Jesus, så vi kan lämna bort det som vi har runt omkring oss och få sätta oss ner och höra vad du har att säga oss. Herre, tack för den här gudstjänsten så här långt, men nu ber vi också, Herre, att du ska tala till oss genom ditt ord, så vi förstår lite mer om vem du är och vilka tankar som du har för oss. Vi vill välsigna ditt namn, i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Tack Benjamin. Vi börjar där. Vilken härlig gudstjänst vi har haft så här långt. Som Benjamin sa så börjar det gå mot slutet för min förkunnargärning här i Sion. Förkunnelse eller att lägga fram Guds ord har varit absolut min allra största passion och glädje. Därför att jag vet att det egentligen är Guds ord som håller i längden. Vi har så mycket tankar och ibland är de väldigt fiffiga och finurliga och bra tankar. Men om vi jämför med vad Gud har att säga i sitt ord så kommer vi nå till andra plats. Därför har det varit en stor förmån för mig att få göra det. Två avslutande delar av den serie vi har haft, eller som jag har predikat här, som vi har titulerat att bli den du är. Så ska jag avsluta den här söndagen och sen nästa gång jag predikar, det blir i augusti. Så ska vi avsluta den serien och sen så ska vi göra någonting annat den sista gången, men det får vi komma till lite senare. Idag vill jag sätta den här undervisningen att bli den du är. Du kan tänka att var finns den och vad har den för relevans och så vidare. Idag vill jag sätta den här undervisningen i ett sammanhang. Så nu säger jag som Augustinus, håll i hatten. För nu blir det de stora penseldragen. Nu kommer vi att täcka ganska mycket här, så jag hoppas att du spänner fast säkerhetsbältet. Tar fram koncentrationen. Och lägger bort mobiltelefonen. Låter det som en bra idé? Då gör vi så. Nu kör vi. Det handlar om, idag handlar det om, vem är den här som du ska bli? Den här som du redan är. Vad är det här? Är det ens möjligt att säga så här? Bli den du är. Vad betyder det? Och hur ser det ut? Vad händer i frälsningen? Hur ser ditt liv ut som troende? Och vad är det för utmaning i att följa Jesus? Det ska jag ge dig här nu på några minuter. Det där några är ungefär som Jesus sa. Jesus sa: jag kommer snart, och ni ser hur länge det har tagit. Men så vad heter det? Jag ska göra det ganska koncentrerat. Det som är viktigt att förstå är att hela Bibeln behöver förstås utgående från korset. Utgående från det som Jesus gjorde på korset. Om vi inte förstår det, om vi inte förstår att det är Bibelns på något sätt kärna, så kommer vi att ha svårt att tolka eller svårt att förstå allt det andra som Bibeln talar om. Därför att här har vi skärningspunkten. När Paulus, som en gammal man, skulle ge sina avskedsord i under sin tjänst, då skriver han Galaterbrevet till församlingen i Galatien. Och i Galaterbrevet 6 och 11, så här ser man att Paulus hade en vad ska man kalla det, kanske stenograf, ska man väl kalla det idag. Någon som skrev åt honom. Hur kan du förstå det? Jo, för att här, det står nämligen 6 och 11 börjar så här. Se vilka stora bokstäver jag nu skriver till er med egen hand. Så här lägger han sina egna kråkfötter på något sätt. Kanske han såg lite dåligt. Eller kanske det var någonting annat. Men det verkar som om någon annan ska ha skrivit ner hans brev och han dikterar dem. Men här skriver han med egen hand. De som vill göra gott intryck genom det yttre och genom att till det yttre försöka tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljda för Kristi kors. De som låter omskära sig håller ju inte ens själv lagen, håller ju inte ens lagen själva. Men de vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över ert yttre. Men så säger han, för min del vill jag aldrig vara stolt över någonting annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilken världen är korsfäst för mig och jag för världen. Och så säger han så här. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det var ju det som var diskussionen. Den stora, det heta diskussionen på den tiden. Vi diskuterar kanske inte omskärelsen så jättemycket här. Men vi kanske diskuterar andra saker. Men han säger det har ingen skillnad om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över den som följer denna regel, över Guds Israel. Nu får ni inte ge mig mera besvär. De har tydligen gett han besvär tidigare. För jag bär Jesu märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi nåd, vare med er ande. Bröder, amen. Det skriver Paulus. Så här säger den mest utbildade judiska skriftlärda och farisee av dem alla. Han säger själv på ett annat ställe, om någon kan skryta, om någon kan berätta om utbildning, om någon kan berätta om insikt i olika saker, så är det jag, säger han. Och så lägger han ut texten, vad han har för credentials, vad heter det på svenska? Han lägger ut sin meritförteckning, vad han har att komma med. Och den är sannoliken inte så jättekort. Men han säger, för min del vill jag inte vara stolt över någonting annat än över Herren Jesu Kristi kors. Det är därför vi har predikat som vi har gjort också de här senaste åren. Och säkert under hela den här kyrkans tid. Det är inte bara att vi har hittat på någonting nytt. Men på ett alldeles speciellt sätt så har vi koncentrerat oss kring det enkla de senaste åren. Därför att vi tenderar att hålla på alldeles för mycket med sidosaker. Vi tenderar att bli på något sätt fastna för små saker, oväsentligheter. Och så kan vi till och med börja strida om dem. Läs kyrkohistoria så ska du få se vad man har hållit på med under kyrkans historia. Det skulle inte vara så tragiskt, så ska jag säga det är nästan en munter läsning. Man stred en gång om i kyrkan om hur många änglar som det ryms på ett knappnålshuvud. Det är ju ganska viktigt, eller hur? Det var en stor grej som man diskuterade om. Men vad vi vill försöka göra, vi vill försöka sätta sidosakerna åt sidan och istället hålla oss till evangeliet och Bibelns centrumpunkt som är korset och försoningen. Därför att vi tror, precis som Paulus säger, att det är där kraften finns. Kraften i evangeliet finns i Jesu Kristi kors. Nå, om vi går tillbaka till frågan då. Vem är vi då? Den där som vi skulle bli. Ja, men det är väl den klassiska frågan som alla har ställt genom alla tider. Vem är jag? Det är väl alla filosofiers moder på alla sätt. För att förstå vem vi egentligen är. Och nu blir det de stora penslarna, så håll i det nu. För att förstå vem vi egentligen är, så måste vi gå tillbaka i tiden. Men om vi går tillbaka i tiden, så är det viktigt att vi går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Om vi tittar på den bibliska berättelsen, för det är där vi uppehåller oss idag. Om vi tittar på den bibliska berättelsen, så räcker det inte för oss att vi går tillbaka till exempel till Abraham och börjar där. För oss, för att vi ska förstå vem vi är, så måste vi gå tillbaka till Adam. Vi måste gå tillbaka till tiden innan syndafallet. Tiden innan det gick snett, tiden innan människan beslutar sig för att gå sin egen väg. För att vi ska förstå vem vi är, måste vi dit. För annars är det som du kalibrerar ett instrument. Då är det viktigt att veta var nollnivån ligger. För om du inte vet var nollnivån ligger så går det inte att kalibrera ditt instrument, för då kommer ditt instrument att visa fel. Eller hur? Det där vet ni som har hållit på med såna saker. Och för oss är det också viktigt att gå tillbaka ända dit. För det är tiden innan syndafallet där vi ser Guds originalplan. Allting som är efter första Moseboken kapitel 3 är lite svårt att förstå sig på vad som är Gud och vad som inte är Gud. Har du någon gång funderat på ditt i ditt liv? Någonting som du står inför. Är det här Gud eller är det inte Gud? Det har vi ju alla säkert funderat över. Åtminstone om du tror på Gud kan du fundera. Är det här som jag möter, är det här Gud eller är det inte Gud? Och allting efter syndafallet är lite svårt att förstå. Men innan syndafallet så ser vi vem vi verkligen är. Vem vi var tänkt att vara. Om vi läser, det är inte så mycket att läsa, det är två kapitel. Så det blir så riktigt mycket stoff. Men om vi ser lite grann innan där så ser vi en gudsgemenskap som är helt oproblematisk. Det står när kvällen börjar svalka sig så kommer Gud knallande i lustgården. Va? Hör du det med din trädgård? Och Gud kommer knallande i din trädgård någon gång. Människan hade en gemenskap och ett umgänge med Gud som var totalt oproblematiskt. Det som vi har så svårt med idag. Det andra som fanns där, det var att det fanns ingen skam. Någonting som driver oss, man gör till och med tv-serier för det, nu för tiden. Skam, va? Innan syndafallet, det fanns ingen skam. Det står om mannen och kvinnan att de var båda två nakna och de skämdes inte för varandra. Vi har ju svårt att tänka oss den bilden för att våran värld, jag menar, du vet ju hur det går. Det är till och med svårt att tänka det för det leds iväg. Men för de var det helt oproblematiskt. Varför? Jo, därför att de hade ingen skam. Ta bort skammen som drivkraft ur mänskligheten och du får en helt annan mänsklighet. Det är så mycket vi gör på grund av skam, så mycket vi gör på grund av att vi skäms, så mycket vi gör på grund av kanske ett dåligt självförtroende eller någonting annat skamrelaterat. Innan det var man helt utan skam eller känsla av skuld och skam. Som en konsekvens man hade harmoni med naturen. Jag kanske inte känd för att vara den mesta predikanten som predikar om naturen och environmental friendly grejer. Men en sak är helt säker. Man var helt i harmoni med naturen. Och vad ännu mer var, det var en fullständig harmoni mellan man och kvinna. En fullständig harmoni mellan man och kvinna. Låt den ligga fram lite längre än jag har visat där på bilden. För att jag vill att du ska se den där. För det är när synden, det är i synden som vi inte bara förlorar kontakten med Gud. Utan i och på grund av synden så förlorar vi också oss själva. Okej? Så att efter synden, efter första Mosebok kapitel 3 så har vi varit vilsna. Därför att vi på ett sätt har förlorat vår identitet. Och vad strävar människor efter idag? Jo, det är att hitta sin identitet. Vem är jag? Vem är jag som människa och så vidare? Och man söker olika förebilder och det ena och det andra. Och det är väldigt svårt. Efter det här så har vi varit i konflikt med naturen. Eller hur? Efter det här så har vi varit i konflikt med varandra. Det tar en generation så dödar Kain Abel. Det som har varit harmoni fullständigt, det är inte längre harmoni. Efter det så har det varit en snedvridning mellan man och kvinna. Till och med så det står så i första Mosebok 3:16 så står det att han ska råda över dig. Och det där har kyrkan gjort en liten teologi av och sagt att så här ska det vara. Men det faktum är att det här är en konsekvens av syndafallet. Det som Gud skapar helt och hållet, jag ska skapa en hjälp, en sån som du behöver, säger han. Som skapar, så tar han ett revben, han tar inte någonting under fotsulan och så tar han ingenting ur skallen. Så det är ingen hierarki utan han tar från revben, han tar härifrån. På sidan så skapar han ett komplement i totalt harmoni. Det som av Gud var tänkt att det skulle vara totalt harmoni och komplement, det blir nu en hierarki. Varför? På grund av synden. Eller hur? Så om du vill veta vem du verkligen är, så måste du gå tillräckligt långt bak. Här har nog kyrkan syndat ganska mycket genom tiderna också. Framförallt i det sistnämnda. Men Gud, han är lite som Jönssonligan. Han har en plan, tajmad och klar in i minsta detalj. Ja? Sickan, ni vet. Gud har en plan. Han presenterar sin plan redan i första Mosebok 3:15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Från början när människan hade ställt till, när människan hade fördärvat det som Gud hade tänkt, så är inte Gud sur i 1000 år. Och säger, se vad bra jag har skapat och så har ni förstört allting. Omedelbart säger han, jag ska reda upp det här. Kom ihåg det ordet. Jag ska reda upp det här. Du hittar inte i Bibeln, men det är ett väldigt bra ord att tänka på. Jag ska reda upp det här. En plan som Gud har format för att upprätta allt igen. Det är därför evangeliet bland annat kallas de goda nyheterna. Han skriver direkt i verket. Han spelar ingen tid. Han utväljer, alltså Gud alltså, han utväljer människor. Han utväljer ett folk för att förverkliga sin plan. Han utväljer Noah för att på något sätt begränsa den ondska som kommer som konsekvens av syndafallet. Sen utväljer han Abraham, han utväljer Isak, han utväljer Jakob, han utväljer Israels folk. Varför? Va? För att han tycker om att favorisera vissa typer? Nej. Därför att han ska upprätta allt igen. Han sände profeter. Han sände sitt ord. Det här, åtminstone halva innan Nya Testamentet börjar. Sände sitt ord. Han skapar ett geografiskt område för det folk som han har utvalt. Varför? För att han tycker om att favorisera vissa framför andra? Nej. Därför att han vill upprätta allt igen. Men en människa eller ett folk är inte målet när Gud utväljer. Åt Abraham säger han så här: i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. I dig ska alla släkten på Gud är ute efter att upprätta allt igen. Det är hans mål. Det är därför han agerar. Och om vi har för kort perspektiv. Om vi har för kort perspektiv. Så förstår vi inte här. Och då gör det att vårt evangelium eller Bibeln går inte ihop för oss. Och Gud blir lite konstig. Han blir lite märklig. Och blir lite orättvis. Men vi måste förstå hela spektrat för att förstå den geniala plan som Gud har. Abraham eller Israel är inte heller i sig själva målet. Alla släkten på jorden. Eller vi kan till och med säga så, hela skapelsen. Det ger också Bibeln belägg för. Det är inte ens bara människorna. Gud är intresserad av djuren. Det är sant, djuren och naturen. Det är Gud intresserad för. Då han ska förgöra Sodom, eller då Sodom och Gomorra har gått så långt i sin syn så Gud säger att han ska förgöra. Så säger han, det bor så där många människor plus kor och grejer, säger han. Och det är intressant. Så han är intresserad av hela skapelsen. Det är det han ska återupprätta. Så fortsätter han, och vi kan inte gå igenom hela gamla testamentet. Så fortsätter han att arbeta. Och som uppfyllelse av de här profetorderna och av Guds ord så sänder han Messias. Och det är i Messias, alltså i Jesus Kristus, som allting sammanfattas. Det är i honom som vi förstår allt det andra. Okej? I Efeserbrevet 1:3, där vi läst flera gånger. Där det står så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och så går han på där och talar om det som Gud har gjort. Och så står det i vers 9. Han har låtit oss förstå sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Och så kommer det. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Det är det som är planen, det är det som är tanken, det är det som är målsättningen. Paulus säger vidare, som vi har skrivit en sång om i den skiva som vi släppte för några år sedan. Romarbrevet 11:36. Av honom, genom honom och till honom är allting. Han sammanfattar allt. Det är han som vi brukar säga som gjorde det vi borde och blev vår rättfärdighet. Det är honom som det handlar om. Vad har det här med oss att göra? Vad har det här med vårt liv att göra? Vad har det här med att vi ska bli den vi är? Vad har det att göra med det här? I andra Korinterbrevet 5:14-21. Det är ett längre bibelställe. Du kan läsa det om du vill när du kommer hem. Andra Korinterbrevet 5:14-21. Men i vers 17 så säger Paulus så här: om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det gamla, det är förbi. Någonting nytt har kommit. Okej? Om någon är Kristus så är han en ny skapelse. Vad betyder det? Jag sa att vi skulle bli den vi är. Vad är det här nya vi talar om här? En ny skapelse, vad betyder det? Det här med nya skapelsen måste också förstås genom Guds syfte. Som vad var då? Jo, att upprätta allt igen. När till exempel Petrus talar om, i andra Petrusbrevet 3:13, så talar han om det, det återkommer uppenbarelseboken om, så talar han om en ny himmel och en ny jord. Har du läst om det? Så det blir som, va? Ska vi fara till Venus? Eller vart är vi på väg liksom? Vad är det här? Vad handlar det här om? En ny himmel och en ny jord. Men det här måste också förstås. Genom att Gud, i ljuset av att hans syfte är att återupprätta allt igen. Så när det står en ny himmel och en ny jord kan vi läsa lika bra en förnyad himmel och en förnyad jord. Eller om man tänker på synd som smuts, så kan man tänka en renad himmel och en renad jord. Därför att han är ute efter att återupprätta allt. Det här hjälper oss också att förstå vad den här nya skapelsen är för någonting. Vi ska alltså inte bli aliens. Det är inte meningen. Okay? En ny skapelse, vad är det för någonting? Jo, en återupprättad skapelse. När du blir en ny skapelse så blir du återupprättad. Det här ordet återupprättat betyder att det var någonting som du var, som du inte längre, som du tappade, som du får nytt igen, som du nu får nytt igen, får tillbaks. Okej? Okay? Vi kan säga så här, det som förlorades i paradiset genom syndafallet, där vi förlorade både Gud, men inte bara, om man kan säga bara om Gud, bara Gud, utan också oss själva. Det här återupprättas i och med det som Jesus gör för oss. Synden, som när, om du har läst gamla testamentet, så då man hade den offertjänsten, så täcktes synden över. Det fanns på något sätt kvar, men den täcktes över. I nya förbundet, i det som Jesus gör, så tas synden bort därför att du kan återupprättas. Ny skapelse, eller det nya liv, om du är känd med Bibelns terminologi, det nya liv som den helige ande föder på vår insida när vi tar emot Jesus Kristus, är det liv som vi förlorade i syndafallet. Den nya skapelsen är den du verkligen är. Vi kan säga att i Kristus så blir vi på nytt de vi var. Därför använder många församlingar en sån här slogan som säger: välkommen hem. Vadå hem? Jo, välkommen hem till där du verkligen hör hemma. När en människa kommer till Kristus, så kommer den som har varit vilsen, den som har känt att var hör jag liksom hemma, den människan kommer hem till där den var tänkt att vara. Det här nya livet börjar när du tar emot Jesus, Jesu Kristi försoningsverk. Det är ganska litet i början. Bibeln säger att det är som ett senapskorn. Det är fullkomligt i och för sig, men litet. Det här nya livet, det som våran vän har gjort här, bekräftas genom dopet. När den gamla människan som går under, som Bibeln säger, bedragen av sina egna begär, begravs med Kristus. Det här nya livet, det blir min nya verklighet. Medan den fallna naturen fortfarande vill göra sig påmind. Har du märkt det någon gång? Va? Den finns fortfarande där och vill göra sig påmind. Därför säger Paulus i Romarbrevet 6 och 11, så här ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Varför behöver han säga så här, att så här ska ni se på er själva? Jo, för att när du lever i den här världen så har du ett val att göra. Antingen kan du se på dig själv som andra människor säger att så här är du. Eller så kan du se på dig själv på det sätt på vilket du känner dig just nu. Har du känt lite på olika sätt över dig själv? Va? När du tänker på dig. Det varierar lite grann. Eller så kan du göra som Paulus. Så här ska ni se på er själva. Det kommer inte längre an på mig och min kraft. Utan det kommer an på dens kraft i vilken jag har lagt mitt liv hos. Okej? Okay? Det här handlar inte på något sätt som man kan tänka sig att det här är någon sorts självförnekelse. Utan det handlar om att ty sig till honom som verkligen kan ge mitt liv ett verkligt värde. Min utmaning, jag sa att vi ska tala lite om utmaningar. Min utmaning som troende, vi ska tala mer om det här nästa gång. Min utmaning som troende blir då att identifiera mig med den nya skapelse som finns på min insida. Speciellt de dagar som det känns som om ingenting skulle ha hänt med din helgelse eller med ditt nya liv. Ibland kan det kännas att det nog inte hänt någonting överhuvudtaget. Det är därför han säger, så ska ni se på er själva. Därför att ibland känns det inte så. Min original identitet, det är den som jag har i Kristus. Därför att, försök förstå mig här, det här i Kristus, vad är det för någonting? När jag speglar mitt liv i Kristus, är det som jag speglar mitt liv innan syndafallet? Hänger du med? Ganska många, eller kanske de flesta av oss, har inga som större problem med att tänka att Gud ser på Jesus som utan synd. Som fullkomlig och som perfekt. Gud ser på Jesus på samma sätt som han såg på människan innan syndafallet. Hänger du med? Nu är det bara så. Vi måste bara erkänna det. Vi lever efter syndafallet. Det är bara så det. Okay? Så nu lever vi efter syndafallet. Och så kommer... Det här, nu blir det lite poetiskt här, så häng med nu. Det här blir bra. Så kommer en från andra sidan syndafallet. För det står som Jesus att han var utan synd. Så kommer han in i min värld. Och så säger han, hej, jag kan ge dig av mitt liv. Och det är det som menas när Bibeln talar om i Kristus, i Jesus. När jag är i honom så ser Gud på mig som om jag skulle vara innan syndafallet. Han gör det. Han ser på mig på det sättet. Oavsett om jag känner det eller inte, så är det livet som Jesus Kristus har att erbjuda åt dig och mig. Det är ett liv som inte handlar om de dagar du har lyckats eller de dagar du har fått full poäng i whatever. Det som du ska ha full poäng i. Utan det är ett liv som säger, nej, det här har han gjort för dig. Det här är ett liv som erbjuds dig alla dagar i veckan. Både de dagar du har misslyckats och de som du tycker att du har misslyckats och de dagar du tycker att du har lyckats. Det, i Kristus, det är min rätta identitet. Det är den jag var skapad för att vara. Trots hur det ser ut på utsidan så är det mitt sanna jag. Det är det som är utmaningen för oss. För vi lever i en värld som inte gör det så jättelätt för oss alla gånger. Därför att den är fixerad på både det ena och det andra. Mycket på prestation, mycket på achievement, vad heter det? Ja, men det är väl prestation. och så här, som den fokuserar på. Så den gör det svårt för oss att förstå det här. Att det är gett åt mig på grund av nåd, inte på grund av förtjänst. Så det jag behöver, ska avsluta snart här nu. Det jag behöver för att vinna den här dagliga kampen som både du och jag står i. Vi står i den varenda en av oss. Du kanske tycker det när du står i din kamp att du är nog ensam som tänker så här. Newsflash, du är inte ensam överhuvudtaget. Det då jag behöver för att vinna den dagliga kampen, för att hålla oss till vår sanna identitet. Det är nummer ett. Är Guds eget ord. Har du inte något nytt i kommande? Nej, tyvärr. Vi kan pröva något nytt, men det är bara problemet. Det funkar inte. Guds ord, det blir som en dusch. När du läser Guds ord och läser vad han tänker om dig, så blir det som en dusch som du får som när du har varit och gått på en dammig väg. Du behöver Guds ord, Bibeln. Du behöver bönen som din livlina. Du behöver nattvarden som din påminnelse. Du behöver det troendes gemenskap som ditt stöd. De här sakerna, pränta in det i din skalle. Jag är glad att det inte är komplicerat. Va? För då hade vi inte kommit på. Men det är det här. De här en, två, tre, fyra sakerna så behöver du i ditt liv. Har du de här fyra sakerna i ditt liv, så kan det hända att du stöter på jättestora problem. Du stöter på jättestora svårigheter. Livet kanske inte alls går på räls. Men jag kan säga en sak. Du har lätt att hålla dig till Kristus med de här sakerna i ditt liv. Därför har vi gudstjänst. Därför kommer vi hit söndag efter söndag för att påminna oss om det är det här vi behöver. Och det spelar ingen roll hur länge eller hur kort du har varit troende. Tappar du det här, börjar du glida in i din gamla natur. Den börjar ta över. Du blir grinig. Du vet ju hur du blir när du hamnar in i din gamla natur. Håller du dig till det här, så kommer du att se att det fungerar. Romarbrevet 12. Vi ska tala också om det här nu, nästa gång. Romarbrevet 12, 1-2. Så står det så här. Därför uppmanar jag bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, är en andlig gudstjänst. Och så kommer det. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas. Jag gillar den här ordalydelsen här. Därför det står låt er förvandlas. Det är ingen som kommer med pekstick och säger, hör du, förvandla dig din rackare. Va? Har du förvandlat en annan? Ja. Det var sund om dialekten. Ja. Det är inget sånt. För om det skulle stå så, förvandlen är där. Det är den bibliska 1917 års versionen. Om det skulle stå så skulle du säga, ja, men jag kan inte. Har du försökt att förvandla dig någon gång? Va? Varierande framgång? Mm. Det är så. Det håller jag med om. Men det står inte. Utan det säger, låt er förvandlas. Det kan alla. Det handlar om vilket inflytande man väljer att ställa sig under. Att låta Gud förvandla mig. Att låta hans ord, att låta bönen, att låta nattvarden, att låta de troendes gemenskap förvandla mig. Till vad då? Till att jag förstår vem jag var innan syndafallet. Till att förstå vem Gud har tänkt att jag ska vara. Gud har inte tänkt att du ska vara en som går under i dina begär. Eller som går under i din egen självbild. Eller som går under med saker och ting så där du anklagar dig själv. Eller det andra anklagar dig. Gud har tänkt att du ska få vara en som... Så när du vaknar upp så kan du tänka så här. Det här är revolutionerande, så lyssna nu. Du kan faktiskt tänka den här tanken. Gud är nöjd med mig. Va? Låt den sjunka lite grann i ditt medvetande. Va? Gud är nöjd med mig. Nej, men inga män. Va? Här ska vi ta några män. Överhuvudtaget. Va? Det är inte Gud är nöjd med dig om, eller men, eller om, och så vidare. Gud är nöjd med dig, punkt. Varför? Därför att du får vara i Kristus Jesus. Därför att det finns någon som gjorde det du borde. Och han blev till rättfärdighet för dig. Det är det som är din identitet i Kristus. Det är det som gör att du blir den du är. Sen står det ett löfte som jag tycker är ganska bra att hålla fast vid ibland. Det blir sista bibelstället för dagen. I andra Korinterbrevets 3:16. Så står det så här. Det här är lite avancerad text. Så du har säkert spelat det fortfarande säkert. Så det funkar. 3:16. Men när någon omvänder sig till Herren så tas slöjan bort. Alltså en slöja, man har inte förstått tidigare vem man har varit. Herren är ande och där Herrens ande är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Så kommer det här. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Det betyder när du ser det här som Jesus har tagit fram för dig, han som är din frälsare. När du ser på det här så förvandlas du. Du förvandlas från kanske självförakt till tacksamhet. Från på något sätt att jaga efter bekräftelse till förnöjsamhet. Ja? Varför? Därför att Gud har sagt sitt ja. Över dig. De goda nyheterna, varför evangelium är de goda nyheterna? Det är därför att Gud har sagt sitt ja. Det kyrkan ska vara känd för, det kyrkan ska på något sätt kännas igen av, det är ju inte ett nej. Eller hur? Och vad är kyrkan mycket känd för? Väldigt ofta ett nej. Kyrkan skulle behöva vara känd för ett ja. Eller hur? Gud han säger ja till dig på grund av Jesus Kristus. Gud accepterar dig att komma till honom genom Jesus Kristus. Kyrkan är ett enda stort ja. Och det är så jag tror att det ska vara. Och när vi förstår det så förvandlas vi till att bli lika honom. Det du kan försöka speka dig till i ett helt liv av disciplin och piska. Det kan Gud göra. Av sig själv i ditt liv. Han kan nämligen förvandla dig. Vi har svårt att förvandla oss själva. Men han kan förvandla oss. Inte någonting annat än den vi är. Utan till den vi verkligen är. Du ska kunna få komma till ro med dig själv. Skulle det inte vara ganska skönt det? Va? Att komma till ro med sig själv. Att få säga nu är jag här. Och kan ingenting annat som Luther sa. Gud är rätt nöjd, eller inte rätt, nu kommer det en felaktig här. Oops. Gud är nöjd med mig. Den tanken för dig 100 gånger längre än alla måsten och borden i världen. Därför att fördömelse, skuld och skam har aldrig fört en enda människa närmare Gud. Men däremot nåd, barmhärtighet och förlåtelse drar människor som en magnet till Herren. Det som skett på insidan i det nya livet som har fötts på insidan, det växer nu ut sen för att synas på utsidan. Så du behöver inte vara så orolig. Därför talar vi i den här församlingen ibland om att vi, det här blir engelska nu, belong, believe, become. Att det betyder inte att du behöver inte ha alla koppar rätt i skåpet för att du ska komma. Du kan komma precis som du är. Du kan komma precis som du är. När du har lärt känna den Gud vi talar om lite mer så kan du börja tro på honom. Och när du börjar tro på honom så kommer han att göra dig mer lik sig själv. Det är de goda nyheterna. Det här är hoppets budskap. Jag hoppas du tar det som det. Han ska återupprätta allt igen. Allt igen. Det är vårt hopp i en jättetrasig värld. Att han ska återupprätta allt igen. Ska vi be tillsammans? Varsågod och res på er när jag suttit en stund.